Vi ska då förenas i bön. Ja, käre Herre, kom till oss med din ande. Låt din eld brinna över oss och att vi får bli rensade från vår synd, att vår tunga blir ren, som Jesajas tunga när den sveddes med kol från altaret, och så att vi kan tala om dina underbara gärningar så som man gjorde på den första pingsten. Hjälp mig, Herre, att kunna frambära budskapet och det ord som du har gett oss ikväll på ett rätt sätt. Så det inte blir mänskliga tankar, utan så att du får tala. Så att vår egen fundering, spekulation och djävulens lockelser inte får någon chans att göra sig hörd. Tack för att vi får lämna denna kväll i dina goda händer. Och för att du är lika god mot oss som du var mot de första lärjungarna. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Jag ska till att börja med ge lite komplettering till det här ramarna. Jag nämnde förra gången om litteratur som jag hade använt, och sen under diskussionen, samtalet, fick jag då tips om att Lenskis tolkning av Nya Testamentet är väldigt gediget. Jag har nog känt till det, men jag har inte Lenski. Men nu har jag beställt det, och under tiden så har jag lånat det här exemplaret, så jag kommer att ge lite kommentarer från Lenski också nu och i fortsättningen. Det är alltså en av de stora namnkunniga teologerna som finns i, eller fanns i USA i början på 1900-talet. Han var exeget och det här han är mycket hänvisat till från konservativa kretsar. Samtidigt så ska jag också berätta att jag, i synnerhet för de som är med på nätet och den som vill följa med det här efteråt i inspelning, att jag kommer att göra lite grundligare, jag har lite grundligare bilder med lite mera detaljer och lite mera text som jag visar efterhand, lite som jag hade där när vi gick genom Genesis i fjol, åtminstone i början. Och det här kommer jag också att sätta ut som pdf efter bibelstudiet på via sanktjohannes.info. Så det kan underlätta om man vill följa med och slå upp bibelställen, framförallt efteråt, som man kanske inte hinner slå upp och fundera på under studiet. Ikväll startar vi från egentligen mitt i ett avsnitt. Vi lämnade det här ungefär vid 13-14 verserna i första kapitlet. Och vi ska börja med 14 versen och göra en liten utflykt innan vi sen fortsätter från 15 versen. 14 versen lyder: alla dessa höll enräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Alla dessa var ju då de som nämndes i 12 och 13 verserna. De vände tillbaka från Oljeberget till Jerusalem, och när de kom dit gick de upp till det rum i övre salen där de brukade uppehålla sig. Och så nämndes då lärjungarna, alltså de 11 som var kvar, och så då dessa står ytterligare här tillsammans med några kvinnor och vidare hans bröder, Jesu bröder. Det här ska vi göra en liten utflykt kring, men först ska jag säga det att det är en mycket viktig situation som de befinner sig i. De väntar ju nu på att Jesus ska sända anden som han har lovat. De höll ut enräktigt i bön de var förenade av sin tro. Och den här bönen så är sannolikt förenad också med Guds tjänst, alltså så att de samlades vid vissa klockslag. På den tiden så hade man ju kvar den judiska traditionen med böner på vissa tider när man gick till templet. Och det här höll man då fast vid, så att det på ett sätt och vis kan vi säga att det var tideböner som de samlades till. Vi vet ju inte hur bönen såg ut, men högst sannolikt bad man ju Fader vår och säkerligen också en hel del till. Men sen de här som var med. Kvinnorna kan ju ha varit hustru till några av apostlarna, men jag tror också att de kvinnor som nämndes vid Jesu kors hörde till den här stamtruppen. Och också Jesu bröder, de hade ju inte trott på honom. Det står i Johannes 7 att hans bröder inte trodde på honom. Men nu var de med. Och då är ju frågan också vem de här bröderna. Vi samtalade om det här förra gången. Och jag tänkte att det kan vara värt att ta det lite grundligare, så att jag tar in det i det här studiet också. Och den här första utflykten så är då frågan om kvinnorna. Och jag ska utgå från kvinnorna vid Jesu kors. Alla fyra evangelierna berättar om några kvinnor, men de använder inte riktigt samma. De nämner inte riktigt samma kvinnor hela tiden. I Matteus 27 så finns Maria från Magdala. Där finns Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedeus söner. Det här är Matteus 27:56 ifall ni vill titta på det, men vi kan ju gå lite snabbare nu när vi börjar läsa det här varenda vers. Det var alltså minst tre kvinnor. Maria från Magdala, Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedeus söner. I Markus nämns samma Maria från Magdala. Maria som var Jakobs och Josefs mor, där står det inte Josefs utan Josefs mor. Och Salome. I Lukas står Maria från Magdala, Johanna och Jakobs mor Maria. Där har vi en ny kvinna, Johanna. Och i Johannes 19 står finns Jesu mor. Hon är bara nämnd av Johannes. Så står det hennes syster Maria som var Klopas hustru. Och det verkar ytterligare att vara en ny. Väldigt mycket Marior. Och så står det också där Maria från Magdala. Så Maria från Magdala nämns i alla fyra evangelierna. Men sen finns det då några som det skiljer lite mellan. Och det här kan vi då fundera på vad som kunde tänkas ha skilt dem åt det här. Eller vilka som egentligen var där. Modern till Zebedeus söner menar många var samma som Salome. Hon nämns inte vid namn, men hon nämns ju där på ett ställe där Jakob och Johannes via sin mor ber om att de ska få de bästa platserna. Då står det att det var Zebedeus, eller deras mor som kom. Hon var alltså Zebedeus hustru. Men nu kan det också tänkas att den här andra kvinnan, Maria som var Jakobs och Josefs mor, är samma som en av de här andra. Nämligen Klopas hustru. Maria som var Jakobs och Josefs mor, och sen så står det Johannes, Maria, Klopas hustru. Och då är det också en annan sak att notera. I lärjungaskaran så finns det en Jakob som var Alfeus son. Är det ytterligare en Jakob, eller kan det vara den här Jakob? Det kan vara det. Man menar då att Alfeus var en tidigare man som hade dött, och denna Maria har sen gift sig i andra äktenskapet med Klopas, som också kan vara samma som heter Kleopas i Lukas 24, en av vandrarna till Emmaus. Kan vara, för han kallas också Kleopas på ett annat ställe här. Och i så fall så var det här samma, alltså Maria som var Jakobs och Josefs mor var också samma som Klopas hustru. Och sen har vi då Maria från Magdala, och ytterligare finns där en. Ja, Jesu mor förstås, som Johannes berättar om. Inga andra berättar om henne, hon var också med. Och sen Johanna. Och Johanna nämns av Lukas i Lukas 8 som hustru till Herodes förvaltare Kusas. Och det är någonting mycket intressant. För att Herodes förvaltare, det var en i hovet. En av De närmaste männen till Herodes hade en hustru som följde Jesus. Det är en mycket intressant detalj. Sen när den här nämns också Susanna, men hon nämns inte på några andra ställen, så henne vet vi inget om. Men vi vet alltså att denna Johanna följde med till korset. Hon är sannolikt med i den här skaran här också efteråt. Det kan alltså ha varit frågan om 5 kvinnor, minst. Alltså Maria från Magdala, Maria Jesu mor, Maria Jakobs och Josefs mor, som kanske också då var söner till Klopas. Och Salome, som var mor till Zebedeus söner, Jakob och Johannes. Och ytterligare Johanna. Det var då den lilla utflykten jag tänkte göra där, när det gäller kvinnorna. Och så har vi då Jesu bröder, som också nämns. Och det pratade vi ju lite om förra gången. Vilka var de här då? Jo, en möjlighet är att de var barn till Josef och Maria sen Jesus hade fötts. Alltså, Maria fick ytterligare barn. Som ena till exempel Bo Gertz, han talar i sin andagsbok och i sin kommentar om att Jesus hade många syskon. Och de var ganska många, de här bröderna, plus några onämnda systrar som inte vi har namnen på. De här var alltså yngre halvsyskon till Jesus. De hade samma mor, Maria. Nu finns det en annan tanke också, att de är barn till Josef i ett tidigare äktenskap. De skulle alltså vara äldre än Jesus. Den här synen har den grekisk-ortodoxa kyrkan. För både den romerska och grekiska kyrkan menar att jungfru Maria förblev jungfru. Fick inga barn sen. Det där är traditionssak. Det är ingenting som framgår ur Bibeln. Tvärtom kan vi säga. Därför att ängeln sa till Josef, du ska inte dra dig för att ta till dig Maria, din hustru. Det var hans inga begränsningar på det, på något sätt. Men han gjorde det inte förrän Jesus var född, vilket gör då en understrykning av att Jesus inte hade en jordisk far. Utan det var faktiskt så att det var den helige ande som var hans far. Och sen har vi den tredje varianten som den romersk-katolska kyrkan omfattar, nämligen att de här bröderna var Jesu kusiner, som också kunde kallas bröder. För de menar, håller då fast vid det att Maria fick inga andra barn och att de här kusinerna då kallas bröder. Men det var någon av antingen Josefs bröders syskonbarn eller Marias syskonbarn. Nåja, det var den andra lilla utflykten jag tänkte vi kan göra från det där. Så ska vi gå vidare till 15 versen. En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna, omkring 120 personer var då samlade, och sa: mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare av dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och denna tjänst hade fallit på hans lott. Petrus stiger fram som ledare för den här gruppen, och vi vet ju av evangeliernas berättelser att han var väldigt initiativkraftig, impulsiv. Och han kommer då fram bland bröderna, står det. Och det här är första gången som den här termen bröderna används som en beteckning för de kristna. Och man kanske tänker sig att det var främst apostlarna som samlades på den här tiden, de här 11 män, här står det att de var cirka 120 personer. Det var alltså en ganska stor skara. Man vet inte var de samlades, det har vi ingen exakt uppfattning om. Det står bara om huset sen lite senare. Och vi vet ju inte ens om det, när det hände på pingsten, var samma gäng som de här. Det här kan ha varit ett utlyst möte för den här viktiga frågan som nu togs upp. Så det var, de var samlade just för att fatta ett beslut. Det ska ha varit ett ganska stort hus för att man ska kunna ha haft 120 stycken i övre salen som de samlades i då först. Så det vet vi inte. Men många lärjungar fanns det ju, för vi vet ju av första Korintierbrevet 15 också att Paulus säger att det var mer än 500 bröder på en gång som var vittnen till Jesus, som han visade sig för. Så skaran var inte så riktigt liten från början heller. när det gäller när det gäller det här Petrus tal, så ska vi också lägga märke till från de första orden. Det översätts mina bröder, men egentligen står det i grundtexten män och bröder. Eller män bröder. Män med ä. Och det här var ett tilltal som uttryckligen riktades till män. Så han tilltalar männen här i den här skaran. Och det kan hända att kvinnor var med, men det kan mycket väl tänkas att då Petrus steg fram bland bröderna, så räknar man då att det var 120 män som var där. Den här hänvisningen, den gäller psalm 41, vers 10, som lyder: också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Han har också mera citat så småningom, men det här är en av de här starkaste utsagorna som Jesus använder för att säga att det måste, skriftens ord måste gå i uppfyllelse, eftersom det heter, det är Johannes 13 som han säger det här, att det här måste uppfyllas, alltså Judas måste förråda honom. Den som delade, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Lägg märke till också en viktig detalj här, att Petrus säger inte att det var David som sa det här, utan det var den helige ande genom Davids mun. Han säger alltså inte att det var David som sa ord inspirerade av den helige ande, utan det var den helige ande som genom Davids mun sa det. Inte ens att det var genom David, utan det var genom Davids mun. Så det här är en sån där liten hänvisning till den lära som många idag hånar, nämligen läran om verbalinspirationen. Att Gud verkligen har gett ord åt lärjungarna, vad de ska säga. Och det ser vi tydligt här. Petrus lär verbalinspiration. Att David har fått orden av den helige ande som han har skrivit i psalmen 41. Anden är den verkande orsaken till skriften. Och människan är instrumentet. Det här brukar man använda latinska uttryck för. Causa efficiens, för den effektiva orsaken. Och den instrumentella orsaken, causa instrumentalis, om någon är nyfiken på latin. Det här 17 versen, i den säger Petrus att han räknades som en av oss. Judas hade alltså en tjänst. Denna tjänst hade fallit på hans lott. Det här är ordet diakonia, som i Nya testamentet är oerhört viktigt när det gäller ämbete. Det är många problem förknippade med det här, vad ämbetet i församlingen, i kyrkan egentligen är. Och väldigt mycket av de problemen går tillbaka på att det är svårt att översätta exakt de här grekiska termerna. I många fall så står det, i de allra flesta fall står det diakonia. Och det är inte detsamma som vi använder som diakoni. För då tänker vi ju på kärleksverksamheten. Det här med utdelning och hjälpen åt de som har det svårt. Utan det är all tjänst i församlingen. Tjänsten i Guds rike är diakonia. Och det är den här sektorn då som vi har i församlingar som har fått den här speciella karaktären av det här ordet. Eller den har lånat det här ordet. Diakonia är mera omfattande. Det här är ämbetet som Gud har kallat honom, också Judas, till. Han räknades som en av oss. Det här ordet är också intressant, för det har att göra med det grekiska ordet aritmos. Vi känner ju aritmetik, så det är alltså att räkna, verkligen. Så går vi vidare. För pengarna som han fick för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Jag tar också nästa. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. Nu kan man lite fundera här. Ingår det här i Petrus tal? eller inte. I synnerhet kan man ju fundera av det där som står i 19 versen att det kallas på deras språk. Det kan ju inte Petrus ha stått och sagt. För det var, han talar ju deras språk här. Så det här är ett inskott. Det är alltså Lukas som har förklarat en sak. Frågan är om han har börjat sin förklaring från 18 versen. För i synnerhet är 19 versen en tydlig förklaring. Många menar det, till exempel NIV-översättningen på engelska, har en parentes före 18 versen. Och så slutar parentesen efter 19 versen. Det framgår inte av vår och folkbibelns text. Man brukar ju ofta framhålla den här versen, eller de här två verserna som ett exempel på motsägelser i Bibeln. För i Matteus 27 så står det: Judas kastade pengarna i templet och gick sen bort och hängde sig. Och så står det att efteråt så köpte judarna blodsågen för de här pengarna, för de sa att det är inte lovligt att använda de här pengarna eftersom det är blodspengar. Så därför köpte de då en åker till begravningsplats för främlingar. Nu står här att han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Och en del menar det är tydlig motsägelse. I Matteus så står det att han hängde sig. Och här står det att han föll framstupa. Men det är nog inga problem att förstå det där. Och det kan man vara övertygad om att Petrus och alla dessa som hade upplevt det här några veckor tidigare, de var mycket väl förtrogna med vad som skedde. Lukas har tagit reda på det i detalj när han sen skriver det här. Han levde också och var med på den här tiden. Det går mycket väl att förklara. När Judas hängde sig så kan det hända att han antingen att han föll sen snaran gick sönder eller att man kapade av snaran. Att han föll ner för någon brant, kanske han hade hängt sig nära någon brant och så föll han ner på någon klippa eller någonting så att han skadades och hans inälvor ramla ut ur kroppen. Eller sen kan det också vara så att de som tog ner honom kastade honom på ett sådant sätt att det här skedde. Hur det nu sen gick till exakt så det vet vi inte, men vi behöver inte tänka att det här är har något problem. Men i den här versen, 18, så kan man läsa in en ironi. Om det då sen är Lukas som säger det, jag lutar nog mot det att det här är Lukas som skjuter in det här. Och han säger att Judas skaffade sig, han köpte ett jordstycke, han skaffade sig ett jordstycke. Nåja, inte var det han själv som gjorde det, men hans pengar ledde till att detta jordstycke skaffades. Och det finns liksom en sån där vändning här att ja, se nu vad det blev med hans pengar. Så det är lite egendomligt framställt, det måste man ju nog hålla med om. Och sen den här utsagan att det kallas på deras språk akeldamak, det eller akeldamak, där har Lukas valt att återge arameiskan, grundspråket, därför att det var så ödesmättat, det där namnet. Det hade en sån betydelse. Det finns ju en del andra ställen också i evangelierna där man lämnar kvar arameiska ord. Just för att de har en laddad betydelse. Och det här namnet hade en så laddad betydelse så att han lämnar kvar det. Men han översätter det till grekiska. Så det finns alltså också med det grekiska ordet som översättning för det. På samma sätt som det grekiska ordet översatt till svenska i våra biblar. Men vi har också det ursprungsordet där som Lukas hade lämnat. Och när Lukas då skriver, detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem, så det här är det tydligt att det här är inte en del av Petrus tal. Han skulle inte ha uttryckt sig på det sättet. Den här platsen menar man att vara i närheten söder om Hinnoms dal, eller det som har gett namnet till Gehenna. Men vi vet inte alls, och det behöver inte alls betyda att Judas hängde sig just på det stället, utan han fördes dit. Nej, han fördes inte dit, utan man köpte den åkern för de pengarna. Och sen har Petrus ytterligare lite hänvisningar. I 20 versen. I Saltaren står det skrivet. Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och hans ämbete ska en annan få. Två olika saltarord. Det första är från psalm 69. Den talar om Messias fiender. Låt deras gård bli öde, låt ingen bo i deras hyddor, står där. Så det är väldigt, väldigt nära den här formuleringen som Petrus använder, som han citerar. Det här andra, det är lite omskrivet. Ja, nej, han ändrar pluralformen till singularform för att i Saltaren så står det låt deras gård bli öde och Petrus säger hans gård ska bli öde. Den ändringen gör han där. Han tillämpar det alltså på Judas. Och så här är det också med apostlarnas citat av Gamla testamentet. De känner sig väldigt fria när de citerar. De tillämpar det med samma som de citerar texterna. Det händer ofta. Det andra stället, psalm 109, vers 8. Där står det, må hans dagar bli få och en annan överta hans ämbete. Petrus säger då bara, hans ämbete ska en annan få. I Saltaren så finns det också det här att må hans dagar bli få. Det är ju också en profetisk utsaga om Judas. Och här använder faktiskt grekiskan ett annat ord för ämbete. Det känner vi igen från pastoralbreven, nämligen episkopos, biskop. Det har vi ju därifrån. Och det förekommer då några ställen när man uttryckligen talar om ett specifikt ämbete. I motsats till det allmänna diakonia. Då drar Petrus slutsatserna, vers 21. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Utan nästa också. Från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara vittne om hans uppståndelse. Petrus utgår ifrån att luckan som blev kvar efter Judas måste fyllas av en som har varit med hela tiden. Han ska vara lika förtrogen med Jesus och hans verksamhet som de elva. Han måste alltså ha varit med ända från början. Och början definierar han som Jesu dop vid Jordan. Och det var ju då, vid den tiden, som han samlade lärjungarna omkring sig. Och han skulle vara som en av dem på den tid när Herren gick ut, in och ut ibland oss. In och ut, att gå in och ut ibland oss, så det är ju en beskrivning av verkligen att man bor tillsammans och man har mycket nära gemenskap med varandra. Han skulle ha bevittnat allt som Jesus gjorde från första början. Och han skulle också ha varit vittne till hans uppståndelse. Det understryks särskilt. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. För det var huvuduppgiften som lärjungarna fick. Att vittna om Jesu uppståndelse. Uppståndelsen är grunden för evangeliet. Paulus framhåller ju i första Korintierbrevet 15 mycket starkt att det är just själva grundvalen. Det är det som vår tro bärs av. Om inte Jesus har uppstått, så är vår tro fåfäng. Då är vi det mest ömkansvärda av alla människor. Om vi går ut och vittnar och vi påstår att Jesus har uppstått, och om han ändå inte har uppstått, då är det ett stort bedrägeri. Men nu kan Paulus vittna om att Jesus har visat sig i mångfaldig upplaga, många gånger, för olika sammanställningar av människor. Det är den uppståndne. Det är just om uppståndelsen som dessa ska gå ut och vittna. Så då vidtar man en åtgärd. Då ställer man fram två. Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Matthias. Det fanns två kandidater som man då lyckades hitta. Man kan ju tänka sig att det kunde ha funnits en många där. Tänk om det fanns ett dussin. Och så förrättar man nu sen först en gallringsprocess. Och så ville man att det skulle bli två kvar för att Jesus genom lottdragning skulle avgöra vilken. Men man kan ju fråga sig, om nu Jesus skulle avgöra det här, varför fick inte Jesus avgöra det bland de 12 eller 20 då kandidaterna som fanns? Om man drog lott en gång så skulle det ju ha varit lika bra att dra lott bland 20 eller 5 eller 12 som att dra lott mellan 2. Så allt tyder på det att det fanns bara 2 som verkligen uppfyllde alla kriterierna som man hade ställt upp här. Nu har man 2. Hur ska man då göra? Jo, man ska dra lott. Det här 2, Josef Barsabbas, namnet betyder sabbatens son. Son av sabbaten. Och han hörs inte av längre fram i Nya Testamentet. Och inte heller, han kallas också Justus, det är ett latinskt namn. Den rättrådige eller den rättfärdige. Mattias, den andra som blir vald, han hörs inte heller av senare. Och det kan man ju fundera på då, att var det ett misslyckat val? Men det behöver det inte alls vara. För det är många av de andra som Jesus själv hade utvalt som inte heller hörs av i apostlagärningarna. Och som inte skriver några brev, som alltså är anonyma. Även om de sen kan ha gjort en mycket stor insats som missionärer runt om i världen. Gud kan använda de okända, de små. Och han gör det väldigt gärna. Det behöver inte vara en ryktbar person som Gud ska välja. Och så berättas då 24. Och de bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. Troligtvis var det Petrus som talade. Det står nämligen i grundtexten: de bad och sade. Det är en sån där typisk dubblering. Ni vet ju att det också i äldre biblar mycket oftare än i modern översättning står: Jesus svarade dem och sade. Alltså den typen av dubblering, den finns också här. De bad och sade. Så troligen var det Petrus som talade. Han bad högt. Och de andra deltog i bönen tyst för sig själva. Vi vet inte hur det var, men det ordalydelsen säger att det kan ha varit så. Och man bad då till Herren, och det är ju Jesus självklart. Visa vilken av dessa två du har utvalt. Och nu är det frågan om att få den apostoliska tjänst. Igen är det diakonia här som nämns. Och den lämnades öppen av Judas. Han lämnade en lucka, ett tomrum. Och nu ber man då att Herren ska visa vem som ska ta den platsen. Och en ganska ödesdiger formulering kan man säga att det här är också: som han lämnade för att gå till den plats som var hans. Hans plats, det är inte svårt att lista ut vad det var. Han gick till helvetet. Han gjorde också ett val, det var hans val, att gå bort från Jesus. Och den som går bort är fördömd. Man vet inte precis hur den här lottningen gick till sen som man gjorde. Det är möjligt att man använde precis en sån metod som vi kunde tänkas göra här ifall vi vill att någon, att vi ska utse någon till någon uppgift med lottdragning. Att vi skriver namn på lappar, lägger det med ett kärl, rör om och så plockar man ut en av dem. Det var ett system som man använde på den här tiden. Det finns sådana också som menar att det kan mera sannolikt ha varit en omröstningsprocedur. Men det har man ett svagt stöd för. Och det är bara den här sista raden jag ska läsa fortsättningen, så ska vi kommentera det. De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de 11 räknad som apostel. Räknad som apostel, för där har vi igen den där aritmetiken. Så att en del menar att här tyder det på en rösträkning. Men det annat som tyder på att det var just det där att man hade kiselstenar eller någon form av skärvor som man skrev namnen på, och så samlade man det med ett kärl, och den som föll ut när man skaka om och kasta ut dem, eller på vilket sätt man nu gjorde vet vi ju inte förstås, så den blev vald. Och det heter också i ordspråksboken 16: lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Det var vanligt i Gamla testamentets tid med lottdragning inför viktiga saker. Så var det ju med överste prästerna redan, och Urim och Tummim och allt det här andra. Man hade såna här yttre saker som man använde för att försöka förstå Guds vilja. Och så läste man det som skedde som Guds vilja. Och nu kan det ju hända att man tänker av det här att den här metoden ska vi också använda. Det är egentligen, det finns inga belägg för det. För att visserligen kan det vara ett alternativ idag också, att man drar lott om det är svårt att avgöra en sak och ber Gud visa sin vilja på det sättet. Men ingen annanstans i apostlagärningarna talas det om att någon ska utsätts med lottdragning. Inte när diakonerna utsågs i apostlagärningarna 6, och inte vid något annat tillfälle heller. På det sättet kan man säga att vi har inga anvisningar i Bibeln, inga förordningar om att vi i Nya Testamentet i den kristna kyrkan ska använda samma metod som man använder här. Vi har inget förbud heller. Men det vet vi, att vi är anvisade att tänka nyktert, sakligt, använda vårt förstånd på bästa möjliga sätt. Men alltid underordnade Guds vilja. När han har uppenbara någonting så är det allra överst. Men sen, inom ramen för det som Gud lämnar öppet, så har vi frihet att använda vårt förstånd på bästa möjliga sätt. Det finns också en tanke att Gud inte stödde det här valet. För att Mattias, han blev ju inte uppmärksammad, han nämns inte sen. Däremot så kom ju Paulus, eller Saulus som han då hette, att bli en stor apostel, till och med den största aposteln som missionerar bland hedningarna. Var det möjligen så att det var Paulus som istället skulle vara där, fylla den här luckan? Och att apostlarna gick tingens ordning lite i förväg här? Det där är spekulation. Alltså här har vi heller inget stöd. Gud kan använda de obemärkta lika väl som de bemärkta. Han har ingenstans heller sagt att denna Mattias ledde till problem, att han skulle ha avfall eller att det skulle ha blivit någon villfarelse på grund av honom. Det finns inte ett ord om det. Att Paulus välsignades är ju Guds enastående möjlighet att utse honom till apostel, på samma sätt som han kallar också idag till sig män för att predika och föra ämbetet vidare. Det här är någonting som vi inte ska gå ut över, det som Gud har uppenbara, och därför så behöver vi inte göra någon väsen av det. Och om vi funderar på det, så ska vi åtminstone reservera oss för att det här är en spekulation. Spekulationen ska man vara försiktig med. Det här är då första kapitlet, och när vi nu går in till andra kapitlet så kommer vi ju verkligen till en stor händelse. Det är en enastående händelse. Och hänvisar jag nu till Lenski, som jag vill göra i det här fallet också, och flera andra gånger kommer jag att göra det, så har han en annan indelning än den som jag lite antydde förra gången. Han börjar nämligen här med det första huvudavsnittet i apostlagärningarna. Hela första kapitlet anser han en inledning, och sen nu börjar huvudavsnittet. Och det finns då två huvudavsnitt, nämligen den som där Petrus är ledare, och sen finns då den andra delen från 13 kapitlet där Paulus är ledare. Och det här första har en tvådelning. Först handlar det om verksamheten i Jerusalem, Den andra halvan, så länge Petrus är ledare, handlar om verksamheten i Samarien, Judén och Samarien. Och lika så kan man se två delar i Paulus verksamhet, där Paulus är ute på missionsresor i frihet, och sen från det att han fängslades, som är den andra halvan. Kronologiskt så går den här första delen, som är fram till kapitel 12, vi hade ju då i den disposition jag presenterade hela avsnittet, från och med första till tolfte kapitlet. Det går fram till år 44, cirka 13-14 år kan vi tänka det. Det var den tiden när Herodes Agrippa verkställde en förföljelse av de kristna i Jerusalem. Det omtalas i 12 kapitlet. Och det vet man, det var år 44 efter Kristus. Så det går några kapitel här, men det går ganska många år framåt i tiden direkt. Det kan vi hålla i minne. Så ska vi då läsa några verser här. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. När pingstdagen hade kommit, vi måste allra först titta på de här orden, när hade kommit, för att i grekiskan används ett unikt ord som Lukas också använder i evangeliet i Lukas 9. Och där står det, när tiden för hans bortgång var inne. När tiden var inne. Och ni känner Bibeln bra och vet paralleller till det. När tiden var fullbordad, säger Paulus i Galaterbrevet 4. Då föddes Jesus, född av kvinna. När tiden var inne. Och det är det han använder här. Han säger, när pingstdagen var inne. Nu hade den tiden kommit. Den som Jesus hade förutsagt innan han for upp till himlen. Om några dagar ska ni döpas. Ska ni få kraft och för att bli mina vittnen. Profetiorna ska uppfyllas, nämligen speciellt de profetior som talar om, som Joel, Paul Petrus hänvisar sen till Joel. Pingsten, när pingstdagen hade kommit, på grekiska är det pentekoste, och det här ordet kommer från, på engelska är det också pentekost, och det kommer från 50. I gamla testamentet var det en benämning på skördehögtiden, eller där kallas pingsten för skördehögtiden, och också veckohögtiden. I andra Moseboken ges föreskrifter för skördehögtiden och lite senare för veckohögtiden. Veckohögtiden namnet beror på att man räknar 7 veckor från påsken. Påsksabbaten, nästa dag. Från den dagen räknar man fram 7 veckor, alltså 49 dagar. Och det betyder då att den högtid man firar var 50 dagar efter påsksabbaten. Det här håller vi ju fast vid nu, fastän vi räknar ju påskens tidpunkt en annan än judarna. De hade ju då den 14 nisan, men vi har ju det räknat på annorlunda. Den här högtiden firar man när man körde det första vetet, och då skulle man bära fram den första förstlingen i templet. Senare så börjar man också fira den här högtiden som laggivningens högtid. För om man räknar i andra Mosebok 19, så finns det anvisningar om när man samlades vid Sinai. Och det visar sig det att just den dagen när Gud låter Israel få lagen, det var 50 dagar efter uttåget ur Egypten. Det här var alltså en stor högtid, också laggivningens högtid. Det var en av de tre högtider där judiska män var skyldiga, om de bara hade möjlighet att resa till Jerusalem. I mån av möjlighet reste också familjerna med, men det var framförallt männens skyldighet. Om de inte hade möjlighet att resa till Jerusalem, så då var de åtminstone förpliktade att fira den här högtiden i synagogan. Och så skulle man bära fram en offergåva för, till det här. Vem var månne då de alla? De var alla samlade. Antingen så kan vi tänka att det var alla 12, alltså nu också med Mattias. Eller att det var alla 120, de som hade nämnts där i verserna 13-15. Vi vet inte. För det står inte uttryckligen att det var samma 120 personer som var här. Men eftersom det så understryks det här alla, så ligger det nära till hands att det var inte bara apostlarna, utan det var lärjungarna, den här större gruppen. Och troligen var de samlade till gudstjänst och bön. För det hörde till pingsten, och vi ser senare av Petrus predikan att det var vid tredje timmen. Det var 9 på morgon. Och det var den tiden som man skulle fira. Det var morgonandagstiden, kunde vi säga. Och det finns en detalj där också som är intressant. När man anklagade dem för att de var berusade, de var druckna av sött vin, så sa Petrus: hur skulle de kunna vara det? Det är ju ännu bara tredje timmen på dagen. Var det månne så att Petrus inte kunde förstå att man kan supa sig full också före 9 på morgon? Nej, det var på det sättet att en jude skulle inte dricka och äta en sån här högtidsdag före man hade haft sin morgongudstjänst. Först efter gudstjänsten var det lovligt att äta och dricka. Och därför var det självklart för Petrus att det kan ju inte ha varit frågan om att de var berusade. Det visste han ju förstås, men han tog också ett yttre bevis för det. Så det var alltså troligen en morgongudstjänst som de var samlade till. Och den här händelsen som då kommer, det är ju mäktigt. Ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. De satt alltså i ett hus. Det står inte att de var i templet. En del menar att de måste ha varit i templet, men det är märkligt att Lukas inte ska ha skrivit templet i så fall. Så det är mera sannolikt att de satt i ett hus någonstans i Jerusalem. Och det här dånet var så starkt att människorna i hela stan uppmärksammade. Det var ingen storm, utan det var ett dån som när en storm drar fram. Och det för också tankarna till att Jesus säger till Nikodemus: vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Vinden, det är samma ord som både i hebreiskan och i grekiskan används om anden. Ande och vind är samma. Så när anden kommer, så kommer han med ljudet av en stark vind. Det en liten detalj här också som kan vara värd att uppmärksamma. Och det är tack vare just sådana här kommentatorer som man kan hämta lärdom från. För det står att det fyllde hela huset där de satt. Nu var det så att judarna stod när de bad. Så att de satt här betyder att de lyssnade till predikan. De var samlade, står det. Men det stod inte att de just då satt bad, för då skulle de ha stått. Det fyllde hela huset där de satt. Så antagligen var det under det att någon av dem ledde gudstjänsten. Det var en övernaturlig händelse. Och ännu mer övernaturligt blev det. För att nu visar sig tungor som av eld. Lägg märke till det också. Det var inte eldstungor. Inte riktig eld. Det såg ut som eld. För det skulle vara ett vittne om att anden nu döpte dem med helig ande och eld. Alltså den profetia som Johannes döparen hade framburit att ska ske. Det skulle bli tydligt, och därför så visar sig anden på ett tydligt sätt som tungor av eld. Tungor är också ett intressant ord här, för att det kommer tillbaka. Vi har ju också i svenskan den liksom förståelsen av tunga, att det kan betyda tungomål, ett språk. Och tunga är på grekiska glossa, och det är samma ord både för den tunga vi har i munnen och för språk. Så att tungor, att det anden visar sig som tungor, så det kopplas med språkkunskapen som de fick genom det här. Det står också att det här tungorna visade sig och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Var och en, det understryks också senare när de här främlingarna, eller judarna som förundrar sig, när de får höra sitt eget språk talas. Då är det också understryket, var och en av oss hör. Här understryks, de satte sig på var och en av dem. Det finns också här en diskussion. Var det så att apostlarna fick de här tungorna av eld och började predika eller profetera? Eller var det så att varenda en, ifall det var 120 stycken där, varenda en av dem? Var det också så att kvinnorna som var med där i gudstjänsten fick de här tungorna av eld på sig och profetera? Vi ska säga lite mer om det nästa gång, men det här, åtminstone kan man inte av texten dra slutsatsen när det ska vara begränsat till apostlarna. Här kom nu anden över alla. Alla kristna var lika värdiga. Fanns inga skillnader här i utrustningen till att predika. Eller det var inte predikan, det ska jag också understryka senare. För det var en skillnad på det att de förkunnade Guds väldiga gärningar här och att Petrus steg fram och predika. Där finns det en skillnad. Och ännu det här med elden, så jag anknyter lite här i bönen om Jesaja, till Jesajas 6:e kapitel. För där talas det om att Jesaja fick ju se en syn, och han blev kallad att vittna, och han säger att han är ovärdig för han har orena läppar. Han är oren, han är en syndare. Och då kom det en ängel med glödande kol från altaret som rörde vid hans tunga. Och då blev hans tunga renad. Man brukar också tala om att man luttras i eld, och det uttryckssättet är ju härifrån. Samtidigt som det är ju en kunskap från smedens verk, att man luttrar metaller i eld genom att värma upp dem i eld och sen föra ner dem i vatten så att de kyls av snabbt. Det här som nu sker, det är andens särskilda manifestation, en uppgift att förkunna Guds härliga gärningar. De uppfylldes alla. Återigen en gång vill jag understryka det här. Det står faktiskt alla. Det står ingenstans här att apostlarna fick den här gåvan. Fastän till exempel Geselius är lite försiktig här, och han talar om hela tiden, han nämner det här som att det gäller apostlarna. Det var apostlarna som fick det och så vidare. Men det står ingenstans att det var apostlarna, utan det står alla. Och ingenstans står heller att de som var samlade var bara apostlarna. Men vi kan ju inte vara säkra, det är helt klart. Nu kunde de tala främmande språk. Och där används igen ordet glossa. Det här språket var inte ett babblande. Det var inte löst prat som ingen förstod. Utan det här var ett förståeligt språk. Tecknet med elden ovanför dånet, som uppenbarar att här är någonting alldeles speciellt i görningen. Gud som talar själv. Det påminner också om Sinai, då Gud uppenbarar sig i ett väldigt dån. Och så eldstungorna som satte sig ovanpå dem. Och så språket. Det här var en engångsföreteelse. Aldrig någonsin i den kristna historien har någonting liknande skett. Det finns ingen manifestation med tungotal eller något annat kraftgärningar av något slag som skulle återupprepa hela denna händelse. Den är unik. Den här kraften, den kommer av den heliga ande. Nu är det Jesus som sänder den. Han sa, ni ska få kraft. Och det skedde nu. Vi vet ju att det finns en mångsidig undervisning om det här att tala i tungor, som vi många gånger översätter, eller tala språk. Per Jonsson har i sin översättning kyrkobibeln har alltid konsekvent översatt det med att tala språk. Det är en intressant detalj. För att man kan säga så därför att det är det här glossa. Glossa lalein på grekiska, tungotal. Men när det gäller första Korintierbrevet 12-14 eller 12 och 14 så framgår det tydligt att det är inte samma slags tungotal som här på pingsten. För där säger Paulus, det här är sådant som sker i kammaren. Det här behöver inte ske i församlingen. Och om det sker i församlingen så måste det absolut uttolkas. Paulus sa, han talar själv det här språket. Men han vill inte göra det i församlingen. Där vill han tala klartext. Men här på pingsten behövdes det inga uttolkare. Alla förstod sitt språk. Det skiljer sig klart och tydligt från det som avhandlas där i första Korintierbrevet. I sin kallelse bland främmande folk som apostel så talar Paulus klartext. Han talar inte såna här märkliga ord. Han upprepar inte, eller han gavs inte kraften att upprepa språkundret från den första pingsten. Fast han reste bland främmande folk som kunde ha varit betjänta av det, att höra främmande språk. Det var bara en gång det skedde. Det sista ordet, vi hinner inte längre sen, för att sen börjar det här berättelsen om hur människorna tog emot det här, det blir på ett sätt ett nytt avsnitt. Det här var ett tecken. Alla tala här, de hörde, människorna hörde sitt språk talas. Men sen efter det här kom en predikan. Det här var tecknet som tillsammans med dånet, eldstungorna eller tungorna som av eld. Och det här talet på olika språk. Det var ett bevis för att nu är det Gud som verkar. Han har sänt sin ande. När Petrus sen börjar predika, då kommer själva undervisningen. Men det här ordet tala är sällsynt. Det är inte vanliga ordet för tala här, det som finns sist i vers 4, utan det är en sån här exalterad form. Och det är alltså ett tal i stark upplevelse som avses där, inte en predikan. Och där får vi stanna för den här gången, och vi tackar Gud för detta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Och